Now we'll turn to the world of the Bible.
Och skriftstället som vi ska utgå från.
And the scripture for today
är väldigt lätt att hitta.
Is very easy to find.
För om ni kan skilja på gamla och nya testamentet.
So if you know the difference from the old and the new testament.
Så är det de sista verserna i gamla testamentet.
It's the last few verses of the old testament.
Det vill säga profeten Malaki.
Is the prophet Malachi.
Och det är fjärde kapitlet. Och verserna 5 och 6.
It's the fourth chapter. Verses 5 and 6.
Okej. Okay. Så, vi kan börja med att be.
We'll begin with a word of prayer.
Herre, vi tackar dig för denna dag.
And Lord, we thank you for today.
Vi ber att du välsignar det som vi ska säga.
And we pray that you will bless what we are going to say.
Vi ber att du talar till våra hjärtan.
We pray that you will speak to our hearts.
Vi ber, Jesus, att vi skulle ha en förväntan på dig.
And that we'll have an expectation from you.
Vi ber att vi skulle lägga bort allt det som distraherar oss just nu.
And that we'll put aside everything that is a distraction at the moment.
Alla inkommande SMS.
All the text messages that we get.
Alla tankar på vad vi ska göra i eftermiddag.
All the thoughts of what we're going to do this afternoon.
Alla drömmar om vad vi ska göra i framtiden.
And all the dreams of what we're going to do in the future.
Vi ber, Jesus, att vi skulle kunna lägga bort allt detta just nu.
And Jesus, just pray that we will be able to leave that at the moment.
Och lyssna till din röst.
And listen to your voice.
Och Jesus, vi ber att ditt ord får vara rikt ibland oss idag.
And we pray that your word will be rich among us today.
Låt oss aldrig ta ordet för givet.
And let's never take the word for granted.
Låt oss aldrig ta för givet att vi har friheten att förkunna det.
And let's never take for granted that we have the freedom to proclaim it.
Så här vi ber idag, Jesus, att du välsignar vår tid tillsammans.
So we pray today, Jesus, that you will bless our time together.
I ditt dyra namn.
In your precious name.
Amen.
Amen.
Så, sista boken i Gamla testamentet.
So the last book in the Old Testament.
Malaki.
Malachi.
Fjärde kapitlet.
Chapter 4.
Femte och sjätte verserna.
Verses 5 and 6.
Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda.
Behold, I will send you the prophet Elijah before the coming of the great and dreadful day of the Lord.
Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag inte kommer och slår landet, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.
And he will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers, lest I come and strike the earth with a curse.
För några veckor sedan, eller en månad sedan, så predikade vi ett par predikningar som handlade om fader- och son-relationen.
A few weeks ago we preached a few sermons on the father-son relationship.
Och vi sa att det här var egentligen inte någonting som handlade om fäder och söner.
And we said that this is not really about fathers and sons.
Utan också om mödrar och döttrar.
But also about mothers and daughters.
Det vill säga en andlig princip.
And that is, it's a spiritual principle.
Som Gud har lagt ner i sitt ord.
And God has put it into his word.
Han har rest upp fäder.
He has raised up fathers.
Om vi tittar på ordet fader i en vanlig ett synonym lexikon.
If you look for synonyms in a dictionary for the word father.
Så kan det stå till exempel skapare.
It might say creator.
Grundläggare.
Founder.
Och värnare.
And carer.
Ja, eller någon som beskyddar.
A protector.
Så det finns olika saker som ordet fader betyder.
So this word father may mean different things.
Det finns ett behov av faders hjärta.
So we need people with father's hearts.
Och det är titeln också för min predikan idag.
And that's the title of my sermon today.
Behovet av faders hjärta.
The need for father's heart.
Vi läste just de här två verserna.
We just read these two verses.
Som egentligen är en profetia.
And it's really a prophecy.
En profetia är någonting som förutsäger någonting som ska hända i framtiden.
And a prophecy is something that will predict something that happens in the future.
Bibeln är full av profetier.
And the Bible is full of prophecies.
Vi räknar med att ungefär 27% av Bibeln är, när den var skriven, var profetisk.
About 27% of the Bible when it was written was prophetic.
Alltså mer än en fjärdedel.
It's more than a quarter.
Hälften av de profetierna är redan uppfyllda.
And half of the prophecies have been fulfilled already.
Den andra hälften väntar på sin uppfyllande.
And the other half is waiting to be fulfilled.
Och när vi tittar på de här verserna,
and as we look at these verses,
så ser vi att det finns ett löfte här.
We see that there's a promise.
Löftet är om en välsignelse.
A promise of a blessing.
Och den här välsignelsen består i att fädernas hjärtan ska vändas till barnens hjärtan och tvärtom.
And this blessing is that the hearts of the fathers are being going to be turned to the hearts of the children and the other way around.
Och det står också om en varning.
And there's also a warning here.
Det vill säga att om folket inte gör detta.
And that is if people don't do this.
Ja, då kommer det att gå illa.
Then things will turn out badly.
Vi ska tala om tre olika saker idag.
And we'll talk about three different things today.
Först förhoppningen om faders hjärtat.
The first one is the hope for a father's heart.
Det andra är formandet av faders hjärta.
And the second is the shaping of a father's heart.
Och det tredje är förmedlandet av faders hjärtat.
And the third one is the communication of father's heart.
Ja, communication. Mm. Vi ska börja med förhoppningen om faders hjärtat.
We'll begin with the hope of a father's heart.
Jag vet inte hur många av er som har varit med och firat en judisk påsk.
I don't know how many here have been to a Jewish Easter celebration.
Om ni inte har varit det,
and if you haven't been,
så kanske ni har läst om det.
Maybe you've read about it.
Men judarna tar den här profetian väldigt allvarligt.
But the Jews take this prophecy very seriously.
Vi vet att de inte tror att Messias har kommit.
We know that they don't believe that the Messiah has come.
Vi vet att de fortfarande väntar på sin Messias.
We know that they are still waiting for the Messiah.
Men innan han kommer,
but before he comes,
så står det här att Gud ska sända profeten Elia.
It says that he will send the prophet Elijah.
Och det är väldigt intressant.
And this is very interesting.
Därför att vid det här påskfirandet,
because at this Easter celebration,
så väntar man på Elia.
They are waiting for Elijah.
Och hur gör man det?
And how do they do that?
Jo, genom att en stol får stå tom.
And that's by leaving one seat empty.
Och en tallrik finns där.
And there's a plate.
Och ett glas finns där.
And there's a glass.
Och väntar på Elia.
And it's waiting for Elijah.
Med andra ord, det finns en förväntan.
In other words, they have an expectation.
Vi lever i Nya testamentets tid.
We live in the New Testament time.
Vi lever med en fullare uppenbarelse.
And we have a more full revelation.
Vi vet att Messias redan har kommit.
We know that the Messiah has come already.
Det är det som vår tro är byggd på.
That's what we build our faith on.
Gud blev en människa i Jesus Kristus.
That God has become a man in Jesus Christ.
Kom in i den här världen.
He came into this world.
Dog för människornas synder.
He died for the sins of man.
Blev begravd.
And he was buried.
Som ett bevis på hans död.
As a proof of his death.
Och sedan som ett bevis på faderns erkännande av vad han hade gjort.
And then as a proof of God acknowledging what he had done.
Gud uppreste honom från de döda.
Then God raised him up from the dead.
Han steg upp till fadern.
He ascended to the Father.
Han sitter idag på faderns högra sida.
And is sitting on the Father's right hand side.
I Hebreerbrevet 1:3.
In Hebrews 1:3.
Om inte detta är sant,
if this is not true,
då sitter vi här helt i onödan idag.
Then we're here just, there's no meaning for us being here today.
Vår tro är patetisk.
Then our faith is pathetic.
Men Paulus skriver i första Korinthierbrevet 15.
But Paul writes in 1 Corinthians 15.
Nu har han uppstått.
Now he has ascended.
Och därför har
he has been raised from the dead, and that's why we have a hope.
Men de väntar på Elia.
But they are waiting for Elijah.
Och jag tänkte på principen här.
And I thought of the principle here.
När vi möts,
when we meet,
har vi en förväntan på att Gud ska göra någonting bland oss.
Do we expect that God will do something among us?
Har vi en förväntan på att Elias ska komma?
Do we expect that Elijah will come?
Har vi en förväntan på Elias ande, så att säga?
Do we expect that the spirit of Elijah will be there?
Elia kom först under kung Ahabs dagar.
Elijah came during the times of King Ahab.
Men sedan står det i Lukas kapitel 1.
And then it says in Luke chapter 1.
Och verserna 15-17.
Verses 15-17.
Att Johannes döparen kom.
That John the Baptist came.
I Elias ande och kraft.
In the spirit and power of Elijah.
I båda de här fallen.
In both these cases.
Så blev de inte mottagna av det religiösa etablissemanget.
They were not received by the religious establishment.
De kunde inte urskilja.
They had no discernment.
Kan vi urskilja?
Do we have discernment?
Är vi tillräckligt andliga för att se vad Gud gör i den här världen?
Are we spiritual enough to see what God is doing in this world?
Är vi tillräckligt andliga för att bli ledda av honom personligen i våra liv?
Are we spiritual enough to be led by him personally in our lives?
Det är en bra fråga.
That's a good question.
Som vi alla bör ställa oss själva.
And we must all ask ourselves this question.
När den här profetian uttalades.
And when this prophecy was spoken.
Så var Gamla testamentets tid över.
The Old Testament days were over.
Eller rättare sagt, Gamla testamentets uppenbarelse var över.
Or actually the revelation in the Old Testament was over.
Det går alltså 400 år av tystnad mellan Malaki och Nya testamentets början.
Then there are 400 years of silence between Malachi and the beginning of the New Testament.
Och då i Lukas kapitel 1.
And then in Luke chapter 1.
Och vers 18.
Verse 18.
Så träffar vi på en man som heter Zakaria.
We meet this man called Zachariah.
Och Herrens ängel Gabriel kom till honom.
And the angel Gabriel came to him.
Och han sa, din fru ska få en son.
And he said, your wife will have a son.
Och han kommer att bli något väldigt speciellt.
And he will be a very special person.
Han är inte Messias.
He's not the Messiah.
Men han är den som ska komma i Elias ande och kraft.
But he's the one coming in the spirit and power of Elijah.
Och att förbereda vägen för Messias.
To prepare the way for the Messiah.
Men Zacharias var precis som oss.
But Zachariah was just like us.
Han var mänsklig.
He was human.
Och som människor lever vi ibland eller ofta i otro.
And as human beings we often live in unbelief.
Så han trodde inte på ängeln.
So he didn't believe in the angel.
Det kan inte vara möjligt.
No, this can't be possible.
Han började argumentera med honom.
And he started arguing with him.
Som vi ofta gör.
And we often do that.
Vi säger, det gör aldrig jag.
Oh, I never do that.
Vi gör det hela tiden.
But we do it all the time.
Vi hela tiden ifrågasätter vad Gud försöker göra och säga till oss.
All the time we question what God wants to say and
so,
tell us.
Vi kan inte döma Zacharias.
So we can't judge Zachariah.
Men han trodde inte på Guds ord.
But he didn't believe in the word.
Och han blev stum.
And he became mute.
Under en period.
For a period.
Så förutom de här 400 tysta åren.
So apart from these 400 silent years.
Så blev också Zacharias nu stum under en tid.
Then Zachariah was silent for a time.
Med andra ord, tystnaden fortsatte.
So in other words, the silence just continued.
Men när han senare trodde på detta.
But then when he believed in this.
Samma kapitel, kapitel 1.
In the same chapter, in chapter 1.
Och vers 67.
And verse 67.
Då ser vi att när han trodde då fylldes han med Guds ande.
We see that when he believed he was filled with the spirit of God.
När vi inte är fyllda med Guds ande.
When we aren't filled with the Spirit of God.
När vi inte tror på Guds löften.
When we don't believe in the promises of God.
Då blir vi också stumma.
Then we become a mute.
Det vill säga andligt stumma.
We are spiritually muted.
Vi kanske säger en massa ord.
Maybe we say a lot of words.
Som är mänskliga.
Human words.
Som är naturliga.
Natural words.
Som är världsliga.
Worldly words.
Men vi har ingenting att säga andligt.
But we have nothing spiritual to say.
Men när han trodde.
But when he believed.
Då börjar han att tala.
He began to speak.
Då blev han fylld med Guds ande.
And he was filled with the Spirit of God.
Så är det också för oss.
And this is also for us.
Och Elia talar om en förberedelse för Herrens tillkommelse.
So Elijah speaks about the preparation for the coming of the Lord.
Och nu kan vi säga, varför just Elia?
And now we might ask, why Elijah?
Hade det inte passat bättre med Abraham?
Wouldn't Abraham have been better?
Trons fader.
The father of faith.
Hade det inte passat bättre med Mose?
Wouldn't have been better with Moses?
Han som befriade folket.
He set the people free.
Eller varför inte David?
Or why not David?
Den mest framgångsrike kungen i nationen.
The most successful king in the nation.
Nej, det var Elia som här ska komma.
No, it was Elijah.
Jag tror att anledningen till det är följande.
I think the reason for it is the following.
Han är den enda person som vi läser om i skriften.
He's the only person that we read about in the scripture.
Som har förmedlat en dubbel arvslott till någon.
Who has given a double portion to someone.
Och vem gav han den här dubbla arvslotten till?
And who did he give this double portion to?
Sin andlige son.
His spiritual son.
Elisha. Elia utförde ungefär 14 mirakler.
Elijah performed about 14 miracles.
Beroende lite grann på hur man räknar.
Depending how you count.
Vad som räknas som ett mirakel eller inte.
What you count as a miracle or not.
Men Elisa, hans andlige son.
But Elisha, his spiritual son.
Han utförde 28 mirakler.
He performed 28 miracles.
En dubbel arvslott.
That was a double portion.
Men här står det i den här profetien att först måste fädernas hjärtan vändas till sönerna.
But it says in this prophecy that first the hearts of the fathers must be turned to the sons.
Innan sönernas hjärtan kan vändas till fäder.
Before the sons, the hearts of the sons will be turned to the fathers.
Det börjar med fädern.
It begins with the fathers.
Det är där initiativet måste komma.
That's where the initiative comes from.
Så det finns en förhoppning om faders hjärta.
So there's a hope for the father's heart.
Israel längtar efter sin Messias.
Israel is longing for his Messiah.
De vet att innan han ska komma.
And they're saying that before he will come.
Så ska Elia komma.
Elijah will come.
Så när man firar påsken.
So when they celebrate Easter.
Man ser tillbaks på de gamla välsignelserna.
They look back at the old blessings.
Och man ser fram emot de nya välsignelserna.
And they look forward to the new blessings.
Ja, då har man en plats tom.
And then they have an empty seat.
För om det nu skulle vara att just i år så kommer Elia.
Because just in case that maybe this year Elijah will come.
Någon som har ett faders hjärta.
Someone who has a father's heart.
Någon som förmådde att överföra en dubbel arvslott till sin andlige son.
Someone who was able to give a double portion to a double inheritance to his spiritual son.
Så vi har förhoppningen om faders hjärta.
So we have the hope for a father's heart.
Sen har vi nummer två här, formandet av faders hjärta.
And then the second one is the forming of the father's heart.
Hur formas ett faders hjärta?
How is the heart of a father formed?
Återigen, jag talar om en princip.
Once again I speak about a principle.
Jag skulle kunna säga att moders hjärta.
And I could have said mother's heart.
Jag skulle kunna säga vad som helst.
I could have said anything.
Men någon som vill ta sig an någon.
But someone who wants to care for someone.
När vi tittar på Elias liv.
When we look at the life of Elijah.
Så ser vi att det präglades av ensamhet.
We can see that he was characterized by loneliness.
Missförstånd.
Misunderstandings.
Och en ökenvandring.
And a walk in the desert.
Han levde ensam i ödemarken.
He was living alone in the desert.
Känner vi igen detta?
Do we recognize that?
Gjorde inte Moses samma sak?
Didn't Moses do the same thing?
Och hur var det med Johannes döparen?
And what about John the Baptist?
Han levde på honung och gräshoppor.
He lived on honey and locusts.
Och för er som inte vet,
and if you don't know it,
så var Taina och jag i Thailand.
Taina and me, we went to Thailand.
När jag fyllde 40.
When I turned 40.
Förra året.
Last year.
Okej, okay, det var lite längre sen.
Oh, maybe a few more years ago.
Och då hamnade vi mitt i en gräshoppsätningstävling.
And we ended up in a contest where people were eating grasshoppers.
Och vem vinner tävlingen?
And who won the contest?
Inte jag, för jag är vegetarian.
And not me, because I'm a vegetarian.
Men Taina vinner tävlingen.
But Taina won it.
Och hon säger att liksom, det smakar som rostad lök så.
She said, well, it tastes like roast onion.
Inga problem.
No problem.
Så hon är den regerande gräshoppsmästarinnan.
So she's the ruling champion of eating locusts.
I Thailand.
In Thailand.
Så hon följde i Johannes döparens fotspår.
So she followed in the footsteps of John the Baptist.
Om hon gillar honung, men det vet jag inte.
I don't know if she likes honey.
Okej, okay. Nu ska vi läsa Lukas kapitel 3 och vers 2.
Let's read in Luke 3.
Lukas 3, 2.
Luke 3, 2.
Okej. Okay. Och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen.
While Annas and Caiaphas were high priests, the word of God came to John the son of Zacharias in the wilderness.
Kan vi bara stanna ett litet ögonblick här?
Let's just stop here for a moment.
Och tänka på den här versen.
And just think of this verse.
Hannas och Caiaphas.
Annas and Caiaphas
var översteprästen.
They were high priests.
Vad var översteprästerna för någonting?
And what were the high priests?
De var de religiösa ledarna.
They were the religious leaders.
Var fanns de?
And where were they?
I Jerusalem.
In Jerusalem.
Var fanns i Jerusalem?
And what was in Jerusalem?
Templet.
The temple.
Vad pågick i templet?
And what was going on in the temple?
De religiösa aktiviteterna.
The religious activities.
Där fanns traditionerna.
There was the traditions.
Där fanns kunskapen.
There was the knowledge.
Där fanns alla de här sakerna.
There was all these things going on.
Varför kom inte Guds ord dit?
But why didn't the word of God come to that place?
Varför kom det till någon i öknen?
Why did it come to someone in the desert?
Varför kom det inte liksom till den platsen där man förväntade sig?
Why didn't it come to the place where people expected it?
Vart kommer Guds ord idag?
Where does the word of God come today?
Vem är det som har förmågan att höra från Gud?
Who has the ability to hear from God?
Är det för att jag har en särskild titel?
Is it because I have a special title?
Är det för att jag har en särskild utbildning?
Or a special education?
Är det bara för att jag agerar inom ramarna för ett särskilt samfund?
Or maybe just because I work in a special church?
Eller är det för att Gud formar någons hjärta i öknen?
Or is it because God is forming someone's heart in the desert?
Det gjorde han med Johannes döparen.
He did with John the Baptist.
Där bodde han.
That's where he lived.
I ensamhet.
In loneliness.
Och vad händer? Guds ord kommer till honom.
And then what happened? The word of God came to him.
Jag gillar den tanken.
And I like this thought.
Vem som helst kan höra från Gud.
Anyone can hear from God.
Om jag är född på nytt.
If I'm born again.
Ska jag tillägga.
I must add.
Vem som helst som har Guds ande kan höra från Gud.
Whoever has the spirit of God can hear from God.
Det kan jag göra som sjuksköterska eller taxichaufför eller vad som helst.
I can do it if I'm a nurse or a taxi driver or anything.
Gud letar efter ett villigt hjärta.
God is looking for a willing heart.
Och de villiga hjärtana, de förbereder.
And he's preparing the willing hearts.
Och när de är förberedda,
and when they are prepared,
då fyller han dem.
Then he will fill them.
Det är då Guds ord kom till Johannes döparen.
And that's when the word of God came to John the
Baptist. Inte till överste prästen.
Not to the high priest.
Inte till folket i Jerusalem.
Not to the people of Jerusalem.
Inte de som gick i templet dagligen.
Not to those who went to the temple every day.
Och jag säger inte det här för att liksom svartmåla någon.
And I don't want to give a dark picture of something, someone.
Men låt oss förstå.
But let's understand.
Att Guds ord hittar alltid ett villigt hjärta.
That the word of God will always find a willing heart.
Det hjärtat befinner sig inte alltid där vi tror.
And this heart is not always where we believe.
Ökentider är övergångstider.
Times in the wilderness are
transition
times.
Bekvämlighet.
Comfort.
Felaktig attityd.
Having the wrong attitude.
Det är sånt som Gud jobbar med i öknen.
That's the things that God is working on in the wilderness.
Så jag säger några saker här.
And I'll say a few things now.
Förbanna inte ökentiden.
Don't curse the time in the wilderness.
I Predikaren 7.
In Ecclesiastes 7.
Verserna 14 och 15.
Verses 14 and 15.
Det står att Gud har gjort den goda dagen parallellt med den onda.
It says that God has made the good day parallel with the evil day.
Det vill säga från vårt perspektiv.
That is from our perspective.
Gud ger oss inte onda dagar från sitt perspektiv.
God doesn't give us bad evil days from his perspective.
Men från vårt perspektiv goda och onda dagar.
But from our perspective it's good and bad days, good and evil days.
Och det betyder,
and this means,
att han helt enkelt, vi kan inte lista ut vad han ska göra.
And this means that we can't figure out what he's going to do.
Och vi ska heller inte förvänta oss att etablissemanget ska förstå oss.
And we mustn't expect to be understood by the establishment.
Vi strävar så hårt efter att bli accepterade.
We are striving so hard to be accepted.
Men Jesus kom till sina egna och hans egna tog inte emot.
But Jesus came to his own and they didn't receive him.
I Johannes 1:11.
In John 1:11.
Och i Hebreerbrevet 13:13.
And in Hebrews 13:13.
Står det att han gick utanför murarna, utanför staden.
It says that he went outside of the walls.
Det vill säga,
outside of the city.
Det vill säga han levde liksom inte i etablissemanget.
Which means that he didn't live in the establishment.
Han blev inte ens mottagen där.
He wasn't even received there.
Han blev inte accepterad där.
He wasn't accepted.
Jag tänker på hur Jesus hade sina skaror runt sig.
I thought of how Jesus had flock of people around him.
Tusentals
thousands of people.
Sen gick han vidare.
And then he continued.
Så hade han 70 personer som följde honom.
And then 70 people followed him.
Sen lämnade också de 70 honom.
And then the 70 left him.
De var det 12 kvar.
And then there were 12 left.
När han var uppe på Uppenbarelseberget var de bara 3.
And when he was on the mountain of Revelation.
När han var i Getsemane. När han var i Getsemane var han själv.
And in Getsemane he was alone.
Det är en bild av den kristna vandringen.
And that's a picture of the Christian walk.
En ökenvandring.
It's a walk in the wilderness.
En vandring som är ensam.
It's a lonely walk.
Missförstådd.
Misunderstood walk.
Attackerad.
It's attacked.
Allt vad det kan vara.
Anything.
Inte att vi bygger upp ett martyrkomplex.
Not that we build up a martyr's complex.
Men vi vill vara realistiska.
But we want to be realistic.
Folk kommer inte alltid att applådera oss.
That people won't always give us a round of applause.
Vi får inte alltid vara med i klubben för ömsesidigt beröm.
And we want to always join the club of mutual admiration.
Så det här är intressant. Gud är som en stor kirurg.
It's interesting that God is like a great surgeon.
Han opererar hela tiden våra hjärtan.
He's operating on our hearts all the time.
Men var är hans operationssal?
But where is his operation room?
Den är inte alltid i de etablerade kyrkorna.
It's not always in the established churches.
Den är inte alltid på i utbildningsinstituten.
It's not always in the education centers.
Ofta sker det i öknen.
Often it's in the desert.
Där opererar.
That's where he's operating.
Där gör han sina hjärttransplantationer.
That's where he's performing his heart transplants.
De fysiska hjärtarna när man gör det i Sverige brukar göras på Sahlgrenska i Göteborg.
In Sweden the physical hearts are operated at the Sahlgrenska in Gothenburg.
Men i den andliga världen.
But in the spiritual world.
Så sker de här hjärttransplantationerna i öknen.
The heart transplant is taking place in the wilderness.
Bara i öknen.
And only in the wilderness.
Hittar vi vår sanna identitet i honom.
Do we find a true identity in him?
Och vi hittar också vår egen kallelse.
And we find our own calling.
Vi har behov som vi inte tror att vi har.
We have needs that we don't realize.
De vill Gud möta.
And God wants to meet those.
Sedan tror vi att vi har behov som vi egentligen inte har.
And then we think we have needs that we really don't have.
De har Gud inte lovat att möta.
And God has not promised to meet those.
Och där måste han jobba vidare på våra hjärtan.
So has to continue working on our hearts.
Så att vi förstår den skillnaden.
That we understand the difference there.
Ökentider.
The time in the desert.
Vi trampar upp stigar som andra kan vandra på.
And we walk and we make new paths that other people can walk on.
Om vi ska förvänta oss att nästa generation ska följa oss.
And if we have an expectation that the next generation will follow us.
Då måste vi också ge människor ett exempel.
Then we must be an example to people.
Och bara öknen kan forma detta faders hjärta.
And only the desert can form this father's heart.
Hur förberedde Gud Elia?
And how did God prepare Elijah?
Han sände henne till en änka.
He sent him to a widow.
En änka har ingen man.
A widow doesn't have a husband.
Det betyder att barnen i hushållet var faderslösa.
This means that the children in this household didn't have a father.
På den tiden så var det en katastrof.
And in those days it was a disaster.
De hade ingen som försörjde dem eller skyddade dem.
They had no one to provide them for them or protect them.
Så är det kanske också en del delar av världen än idag.
And maybe it's the same in some parts of the world even today.
Dit sände Gud Elia.
And God sent Elijah to this place.
Att tjäna de faderslösa.
To serve those who didn't have a father.
Där byggde han upp faders hjärta.
And that's where he built up the father's heart.
Så vi har en förhoppning om faders hjärta.
So we have a hope for a father's heart.
Det vill säga att vi ska bli inkluderade i ett sammanhang.
And that is that we are included in a certain context.
Vi ska bli omhändertagna.
And be cared for.
Sedan har vi formandet av faders hjärta.
And then we have the forming of the father's heart.
Och hur det äger rum ofta i öknen.
It takes place in the desert.
Ensamma tider, svåra
tider. Lonely times and hard times.
Sedan för det tredje och sista eller slutligen så har vi förmedlandet av faders hjärta.
And then the last thing, the third thing is the communication of the father's heart.
Vi kan slå upp första konungaboken 19:19.
We can look at First Kings 19:19.
Första konungaboken.
First Kings.
Kapitel 19.
19.
Och vers 19.
19.
När Elia sedan gick därifrån fann han Elisa, Safats son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom och själv körde han det 12:e paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom.
So he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat.
Han kastade sin mantel.
Who was plowing with the 12 yoke of oxen before him, and he was with the 12th. Then Elijah passed by him and threw his mantle on him.
Elia var inte så intresserad av att upphöja sig själv.
Elijah wasn't interested in exalting himself.
Han gick inte inför folket och sa: "Här ser ni en som har utfört 14 mirakler."
He didn't come before people and say, "Well, look at me, I've performed 14 miracles."
Nej. Han var intresserad av att överföra Guds välsignelse till nästa generation.
No, he wanted to transfer the blessing of God to the next generation.
Och det gjorde han genom att kasta sin mantel på Elisa.
And this he did by throwing his mantle on Elisha.
Det är en bild av att verket går vidare.
It's a picture of the work continuing.
Vad är det som karaktäriserar faders hjärta?
And what is characterizing the father's heart?
Att nästa generation ska bli bättre.
That the next generation will be better.
Jag har sett män som är extremt tävlingsinriktade.
I've seen men who are very competitive.
Helt okej.
Okay. It's okay.
Om man inte är en dålig förlorare.
If you're not a bad loser.
Nej, jag kan inte förlora.
I can't lose.
Men det är okej okay att bli besegrad av sönerna.
But it's okay to if the sons take the victory.
Det är ju mitt eget kött och blod.
Because it's my own flesh and blood.
Att först ta det emot.
Well, at first it's a bit difficult.
Men sen så liksom, det är min grabb där.
But then that's my boy.
Han springer fortare än mig.
He's running faster than me.
Han tar mer i bänkpress än vad jag gör.
He can lift heavier weights than me. It's my boy.
Det är naturligt.
It's natural.
Att överlämna stafettpinnen i den naturliga världen.
To leave to the next gen, to leave the
next generation.
To leave over to the next generation.
Ja, och men jag tänkte på andligt talat.
And we're speaking spiritually.
Så vill vi att nästa generation ska bli bättre.
We want the next generation to be better.
Även Jesus sa detta.
Even Jesus said this.
Han sa de som följer mig i Johannes 14.
He said those who follow me in John 14.
Han talade om församlingens tidsålder, alla generationer som skulle komma.
And he was talking about the time of the church or the future generations.
Han sa er att större ting än jag har gjort ska de göra.
He says that they will do greater things than I've done.
I Johannes 3 och vers 26-30.
In John 3 26-30.
Så säger Johannes döparen.
John the Baptist is saying.
Han ser Jesus.
When he sees Jesus.
Han ska bli större.
He will be greater.
Och jag ska bli mindre.
And I will diminish.
Det är faders hjärta.
And that's the father's heart.
Elisa kunde besegra den syriska armén.
Elisha could conquer the Syrian army.
Men hade inte Elia kastat manteln på honom?
But if Elijah hadn't thrown his mantle on him,
då hade han varit kvar bakom plogen.
He'd still be there plowing.
Någon överförde Guds välsignelse till.
No, someone transferred the blessing of God to him.
Ett faders hjärta hade blivit format.
A father's heart had been formed.
Så att välsignelsen kunde gå vidare till nästa generation.
So that the blessing could continue to the next generation.
Och till och med öka.
And even increase.
Han fick ju en dubbel arvslott.
He had a double inheritance.
Så på grund av Malaki 4.
So because of Malachi 4.
Och verserna 5 och 6.
Verses 5 and 6.
Som vi började att läsa.
Which we began to read.
Så har judarna en tom plats för Elia.
The Jews have an empty place for Elijah.
Ifall han skulle dyka upp just den här påsken.
In case it should happen to come just this Easter.
Det finns en förväntan.
They have an expectation.
På vad då?
For what?
Att Messias ska komma.
For Messiah coming back.
No, vi vet vem denne Messias är.
We know who this Messiah is.
Men vet ni vad han säger i Johannes kapitel 6?
But do you know what he says in John chapter 6?
Vers 38.
Verse 38.
Jag har inte kommit för att göra min egen vilja.
I haven't come to do my own will.
Jag har kommit för att göra faderns vilja.
I've come to do the will of the Father.
Det är Jesu ord.
And that's the words of Jesus.
Men gå nu med mig till Jesaja 9:6 som avslutning.
But turn to Isaiah 9:6.
Jesaja 9 och vers 6.
Isaiah 9:6.
Här har vi en profetia om denne Messias.
We have a prophecy of this Messiah here.
Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Du kan läsa den biten bara. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
For unto us a child is born, unto us a son is given.
På hans axlar vilar herradömet.
And the government will be upon his shoulder.
Och hans namn är.
And his name will be.
Under.
Wonderful.
Rådgivare.
Counselor.
mäktig Gud.
Mighty God.
Han är Gud.
He is God.
Men lyssna på nästa.
But listen to the next one.
Evig fader.
Everlasting father.
Och den sista, fridsfurste.
And the last one, prince of peace.
Nu har sonen blivit en evig fader.
The son has become an everlasting father.
Är inte det fantastiskt?
Isn't that amazing?
Hela Bibeln är genomsyrad av denna princip.
The whole Bible is permeated with this principle.
Fader och son.
Father and son.
Och det finns en längtan, en förhoppning om faders hjärta.
And there's a longing and a hope for a father's heart.
Det finns ett formande av faders hjärta.
The father's heart is formed.
Och det finns också ett förmedlande av faders hjärta.
And there's a giving of the father's heart.
Allt detta ser vi.
And we see all that.
När Jesus kom.
When Jesus came.
Så fanns det en förhoppning bland folket.
There was a hope among people.
Det religiösa etablissemanget tog inte emot
honom. The religious establishment didn't receive him.
Hans hjärta formades också.
His heart was formed too.
Även då han var fullkomlig.
Even if he was perfect.
Så i sin mänsklighet så gjorde Gud ett verk i honom.
So that in his human nature God was doing a work in him.
Och han har förmedlat detta till mänsklighet.
And he has given this to mankind.
Han var en son.
He was a son.
Men fadern gav allt till honom.
But the father gave everything to him.
Och nu i sitt förhärligade stadie.
And now when he is glorified.
Så sitter han på faderns högra sida.
He is sitting on the right hand side of the father.
Han kommer tillbaka.
He's coming back.
Till Jerusalem,
to Jerusalem
för att regera
to reign
på Davids tron.
On the throne of David.
Men han kallas också evig fader.
But he's also called everlasting father.
Så sonen har blivit en fader.
So the son has become a father.
Jag kan inte identifiera mig med universums skapare.
I can't identify with the creator of this universe.
Jag har aldrig sett honom.
I've never seen him.
Jag kan inte förstå honom.
I can't understand him.
Men i Johannes kapitel 1.
But in John chapter 1.
Vers 18.
Verse 18.
Då står det att sonen har förklarat honom.
It says that the son has explained him.
Sonen har förklarat fadern.
The son has explained the father.
Där ser vi faders hjärta.
And that's where we see the father's heart.
I sonen.
In the son.
Har vi en förväntan idag?
Do we have an expectation today?
Har vi bildligt talat en stol ledig?
Do we have an empty seat?
Att Gud ska dyka upp.
So if God comes here.
Och ge oss en dubbel arvslott.
And gives us a double inheritance.
Är vi villiga att låta honom forma våra hjärtan i öknen?
Are we willing to let him form our hearts in the desert?
Och framförallt är vi villiga att förmedla det till dem runt omkring oss.
And above all, are we willing to give it to those around us?
Det finns ett behov av faders hjärta.
We need father's hearts.
Gud vill ge dem till oss alla.
And God wants to give it to us all.
Och Gud vill att vi förmedlar dem till andra.
And God wants us to give it to others.
Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna.
Lord, we pray that you will bless these thoughts.
För våra hjärtan.
To our hearts.
Kanske du lyssnar på internet idag.
Maybe you're listening on the internet today.
Guds ande har talat till dig.
And the spirit of God has spoken to you.
Om faderns hjärta.
About the father's heart.
Faderns hjärta sände sonen in i världen.
It was the father's heart who sent the son into the world.
För att vi skulle kunna få evigt liv.
So that we would have eternal life.
Om du medger och erkänner att du är en syndare.
If you acknowledge that you are a sinner.
Du vill ta emot Guds förlåtelse.
And you want to receive the forgiveness of God.
Då sker det genom sonen.
That it happens through the son.
Ingen kommer till fadern utom genom sonen.
No one comes to the father except through the son.
Tveka inte att bjuda honom in i ditt liv.
Don't hesitate to invite him into your life.
Tveka inte på att tro att han var Gud i köttet.
Don't hesitate to believe that he was God in the flesh.
Som kom in i världen.
Who came into this world.
För att dö för mänsklighetens synd.
To die for the sins of mankind.
Betalade priset.
he paid the price.
Uppståndelsen är ett bevis på att Fadern har accepterat hans verk.
The resurrection is a proof of that God has accepted his work.
Och han ger evigt liv till var och en som tror på Faderns vittnesbörd.
And it gives eternal life to each one who believes in the testimony of the Father.
Läs om det i första Johannes 5 kapitel.
And read about it in 1 John chapter 5.
Så bjud honom in i ditt liv.
So invite him into your heart, your life.
Ta emot honom som din frälsare.
And receive him as your savior.
Om du har gjort det.
And if you've done that.
Eller om du gör det nu.
Or if you're doing it now.
Så hör av dig.
So get in touch.
Till oss.
To us.
Eller hitta en lokal församling.
Or find a local church.
Där du kan växa i nåd och kunskap.
Where you can grow in grace and knowledge.
Så att du får lära känna honom som du nu har trott på.
So that you get to know him who you have believed in now.
Vi ber detta i ditt namn.
And this we pray for in your
Amen.
Name.
Amen.
Amen.
se. För här ska man kunna se lagar och regler.
Aha.
Förarbeten och domar och beslut.
Okej.
Mm.
JP, det där hittar jag via JP student.
Ja, du hittar den på vår hemsida.
Ja. Och sen går jag, kan jag gå in och söka och registrera mig då.
Nej, det skulle du inte behöva göra.
Jag använder mitt ersta inlogg.
Ja. Vi kan prova. Ska vi prova för det? För att
ja, nej, gud, jag kommer inte ihåg. Jag kan inte utan till.
Nej. Jag måste kolla in det här.
Okej.
Okay. Lena. Thank you. Ja, det är synd att det är...